Tuffa danska deckarsnubbar som skriver spänning för damer under kvinnlig pseudonym. Betydelsen av året 1918 i historien. Och en roman om vart hän ett välutvecklat smaksinne kan föra en. Det är något av det vi hittar i november månads talbokstips som kommer från Karin Gustafsson på Kristianstads stadsbibliotek.
Vi börjar med en spänningsroman som heter Den hemliga kvinnan. Talbok med text, 12 timmar 42 minuter och inläsare är Ove Ström. Författaren, som är en pseudonym, är Anna Ekberg. Det är egentligen två manliga danska författare som skriver deckare och så som ger ut böcker under denna pseudonym och en annan pseudonym också. I den här boken då så är det Louise som bor tillsammans med Joakim på den lilla ön Kristiansö utanför Bornholm. De har det bra, hon driver ett café och han är författare. En dag står en man utanför dörren. Han påstår att Louise heter egentligen Helen och är hans hustru som har varit försvunnen i 3 år. Och han ger sig inte, så de tillkallar polis. Mannen visar foton på sin hustru och hon är skrämmande lik Louise. Louise och Joakim får åka med till polisstationen för utredning. Och efter DNA-provet står det klart. Louise är egentligen Helen Söderberg, gift med Edmund, mor till 2 barn och arvtagare till ett företagsimperium. Hon måste nu återvända till ett liv som hon inte minns något av. Varför tror hon att hon heter Louise Andersen? Hon måste försöka ta reda på vad som händer. Ett tålamodskrävande och farligt arbete med att lägga pussel väntar. Både för Helen och för Joakim som älskar henne och vill ha henne tillbaka. Det är något som är väldigt fel.
Tyckte du den var spännande?
Det tyckte jag. Dubbelheten här, va? Att hon är inte den hon tror sig vara. Att det är något som, och just det här att man ska ta reda på vad var det som hände. Och jag blev fångad av den.
Jag har läst mig till att de här två herrarna som tillsammans bildar pseudonymen Anna Ekberg, att de har valt att göra det här för att nå ut till kvinnliga läsare. Vad säger du om det?
Ja, det är kanske ett bra sätt. Jag vet inte, men det är väl kanske så att man tror att det är en annan ingång.
Och sen har du valt något som inte är skönlitteratur.
Ja, för ovanlighetens skull. Jag har läst en bok som heter 1918 av Per T. Olsson. Talbok med text, 8 timmar 50 minuter och inläsare är Benny Nilsson. Per T. Olsson är ju journalist, skriver mycket i Sydsvenskan. Författare också, såklart. Ja. Det här är en historisk bok, en faktabok. Det han skriver om är alltså det dramatiska året 1918 som han menar haft en avgörande betydelse för Sveriges moderna historia. Första världskriget rasade sedan flera år och Sverige var isolerat med livsmedelsbrist och ransoneringar. Spanska sjukan härjade. I Finland pågick inbördeskrig. Bolsjevikerna hade tagit makten i Ryssland och revolutionära stämningar fanns också i Sverige. Inom arbetarrörelsen pågick en kamp mellan dessa och mer reformistiska. Och kampen för allmän och lika rösträtt var viktig. Män hade rösträtt men den var villkorad och inte lika för alla. Kvinnor hade fortfarande inte rösträtt trots många års stridande för detta. Motståndet var starkt genom högern. Månad för månad beskriver författaren utvecklingen på olika områden. Politiken, kulturen, arbetsmarknaden, näringslivet. Och Sverige tog viktiga steg mot det demokratiska välfärdssamhälle som vi tar för givet idag. Exempel är en ny fattigvårdslag som blev början på en modern sociallagstiftning. Viktiga steg togs, kvinnors jämställdhet med män, även om de var små så var det steg mot det. Framgångar för stora företag, början till reformer av arbetsmarknaden, genombrott i kulturlivet. Han skildrar även skeendet i Europa och världen, men hela tiden med svenskt perspektiv.
Som text, alltså den här typen av historiska genomgångar kan vara spännande, de kan vara akademiska. Hur skulle du känneteckna den här?
lite torrt kanske ibland. Men jag tycker ändå att det är ett spännande upplägg, tycker jag. Och om man är historiskt intresserad att sätta in dagens samhälle i ett historiskt perspektiv, så tycker jag ju, jag tycker den var väldigt intressant.
Okej, och då, som det brukar heta, till någonting helt annat.
Ja, jag blandar friskt idag. En bok som heter Delicious av Ruth Rachel. Talbok med text, 14 timmar 35 minuter, och inläsare Helena Gripe. Det här är en må bra roman kan man säga. Billy har hela sitt liv stått i skuggan av sin vackra, begåvade, populära stora syster. Billy var den blyga flickan som satt i sitt rum och skrev små berättelser. Förutom att skriva var det en sak hon var bra på, nämligen att känna igen smaker och kombinera ihop den på bästa sätt. Som 19-åring får hon sitt drömjobb som skribent på New Yorks ikoniska mattidning Delicious. Plötsligt befinner hon sig i sin drömvärld, fylld av stjärnkockar och delikatessaffärer. Men så händer det, tidningen läggs ner och de färgstarka kollegor som Billy börjat betrakta som sin familj får lämna redaktionen. Ytterligare en tid får Billy som enda medarbetare jobba kvar, eftersom hon har hand om tidningens garanti-hotline. En telefon för läsare som har frågor om gamla recept eller som är missnöjda med recept som publicerats. En dag tar hon sig in i tidningens bibliotek som varit igenbommat. Då öppnar sig en ny värld. Hon hittar mystiska brev som skrivits till en medarbetare på tidningen under andra världskriget. Billy blir besatt av breven som är gömda på olika ställen. Hon får följa ledtrådar för att hitta dem.
Vad är det för typ av historia när det går över till det här med mystiska brev? Blir det en thriller av det, eller vad händer då?
Inte thriller egentligen, utan det är lite mer det här att det är en fascinerande berättelse. Man får reda på lite i taget om vad som har hänt. Och det visar sig att biblioteket har haft en annan funktion också, mer än att vara bibliotek. Jag tycker att man blir fångad och man vill läsa vidare och veta vad det är som har hänt. Och
därifrån går vi över till, är det också må bra?
Nej, inte på det sättet. Den är väl lite mer seriös, lite mer allvarlig kanske. Väldigt bra. Det är en bok som heter Mödrarnas söndag av en engelsk författare, Graham Swift. Det är en talbok, 3 timmar 58 minuter, inläsare Birgitta Smiding, och den finns även som punktskrift. Den här boken utspelar sig under en dag, söndagen den 30 mars 1924, på ett gods i södra England. Det är mödrarnas söndag. Det är en dag på året då tjänstefolket får ledigt för att åka hem och hälsa på sina familjer. Husjungfrun Jane Fairchild är föräldralös och har således ingen att hälsa på. Hon har andra planer för sin lediga dag, att hälsa på sin älskare nämligen. Han är den enda kvarvarande sonen på ett närliggande gods. Hans bröder dog i första världskriget. De har haft ett hemligt förhållande i flera år och de vet båda två att det är ett omöjligt förhållande. Nu ska han snart gifta sig med en kvinna av sin egen klass, och kanske är det sista gången som de kan träffas. De har alltid träffats i smyg på undanskömda platser, men denna gång ska de träffas hemma hos honom. Hans föräldrar är inte hemma och tjänstefolket är ju lediga. Han har till och med sagt till henne att gå in genom stora entrén. Det här är en lågmäld, stillsam berättelse, men det är en väldigt stark skildring av det engelska samhället och klasskillnaderna. Efter att han har lämnat henne för att åka till ett avtalat möte med sin fästmö, så blir hon ensam kvar i huset. Hans föräldrar och tjänstefolk ska inte komma tillbaka på flera timmar. Hon går runt i huset och betraktar allting, tar det på något sätt i besittning. Och hon känner en frihetskänsla, att hon har möjlighet till ett annat liv, vilket hon också får. Hon blir författare och delar av boken nu spelar sig i nutid när hon ser tillbaka på vad som hände då.
Och så avslutar du i nutid.
Ja, Ann Tyler, hennes senaste bok heter Honung och etika. Talbok med text, 6 timmar 27 minuter, och inläsare Britt Ronström. Det var ju så att 2016 så var det 400 år sedan Shakespeare dog, och då fick ett antal författare i uppdrag att skriva nya böcker som byggde på någon av Shakespeares texter. Och det här bygger då på Såtukt, alltså en arg bigga. Kate Batista är huvudperson här. Hon är i 30-årsåldern. Hon bor kvar i föräldrahemmet och tar hand om hushållet och 15-åriga lillasystern. Som är allt som Kate inte är. Ljuv och vacker och populär. Modern dog när systern var nyfödd. Fadern är en ganska verklighetsfrånvänd forskare. Kates liv har kört fast. Hon hoppade av studien och har sedan dess arbetat på en förskola. Fadern har en forskningsassistent som heter Piotr, kommer från Ryssland och nu håller hans visum på att gå ut. Och fadern är beroende av honom för sin forskning. Nu vill han att Kate ska gifta sig med Piotr för att denne ska få permanent uppehållstillstånd. Och underförstått är då att hon har ju ändå ingen annan att gifta sig med. Och hon blir både arg och sårad. Som vanligt säger hon precis vad hon tycker, både till fadern och till Piotr. Men Piotr gör allt för att skärma henne. Hon är inte speciellt trevlig tillbaka, men så märker hon att hon tycker inte lika illa om honom längre. Fadern förklarar att det bara ska vara ett äktenskap på pappret och att det kan skilja sig så snart Piotr fått sitt uppehållstillstånd och forskningen är klar. Och hon börjar mer och mer vänja sig vid tanken.
Om du jämför med Shakespeares original?
Ja, i ursprungstexten då, så att säga, så är det ju verkligen en argbigga som tuktas också rejält. Som blir foglig och så. Och så är det ju egentligen inte här, utan det här är mer en, ja, det är en modern självständig kvinna som vill leva sitt eget liv.
Och det var alltså Karin Gustafsson på Stadsbiblioteket i Kristianstad som hade sammanställt månadens talbokstips. Och de danska deckarförfattarna som står bakom pseudonymen Anna Ekberg, de heter Anders Rönnov Klarlund och Jakob Weinrich. Även kända under sin andra pseudonym, A.J. Kaczynski. Reporter var Dodo Parikas.